Kära vänner, vi går nu in i någonting som är fantastiskt. Och som vanligt så ska vi ska skrapa på ytan ikväll bara till ett ämne som är så stort att det tar en hel livstid, en hel evighet att förstå. Någon har sagt det. Det kanske är ett citat från någon annan. Det finns en baptistpredikant i USA som har sagt så här. Att den dag då Jesus kommer, då kommer vi förstå allting om hans andra tillkommelse. Vi funderar ju mycket på hur det ska gå till när Jesus kommer. Men då när han kommer, då kommer vi begripa allting. Men efter en evighet i himlen, då har vi inte begripit så här. Vi kanske har begripit så där lite av storheten i evangeliet. Då. Mm. Det är någonting, och det är det vi kommer in på nu. Jag gjorde en upplevelse en gång när jag var ute och sprang. Det var i Lindesberg. Jag minns precis vad det var. Det fanns en runda runt en skog där. Stadsskogen hette den. Och just när jag kom ner i en svacka. Jag undrar om jag sprang och lyssnade på någonting. För liksom en liten stund. En sån här halv sekund. Va, så var det som att alla bitar föll på plats i huvudet. Eller i hjärtat eller vad det var. Och så var det som att jag fick nästan se. Det var ingen syn. Men för min inre syn då. Fick se in i det här med evangeliet. Att Jesus dog på Golgata. Det var så levande. Och sen stängdes igen. Liksom. Det var så otroligt alltså. Och jag tänkte, oj, det här är ju större än jag. Det går inte att förstå. Och ändå är det så enkelt. Så det är det vi kommer in på nu. Det allra mest centrala i den kristna tron. Som på ytan kommer låta väldigt banalt kanske. Men som det tar ett helt liv att sätta sig in i. Och, men man kan börja tro på det på en gång. Men att om man tränger ner på djupet på det, det tar ett helt liv, en hel evighet. Och jag vill börja Romarbrevet, kapitel 1. Och vi ska läsa två verser i första kapitlet. Här används två ord som vi kanske känner igen. Evangelium, det betyder glatt budskap. Och ordet frälsning används här. Det betyder ju räddning eller befrielse beroende på hur man översätter den. Och det står det i Romarbrevet 1, vers 16-17. Och då skriver Paulus så här. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Alltså, evangeliet, det glada budskapet, vad det än är en kraft som frälser. En gudomlig kraft som räddar människor. Så evangeliet, budskapet i sig, finns det kraft i? Och i det uppenbaras någonting, nämligen Guds rättfärdighet. Gud har alltså uppenbarat något av sig själv i det evangeliet. Det glada budskapet är alltså om Guds rättfärdighet. Och det är något vi tar emot i tro. Och det finns kraft i det som frälser var och en som tror. Okej? Nu brukar man framställa det här på lite olika sätt. Och jag har valt att göra en fyrstegs beskrivning av det här. Som ni har skrivit upp på bladet ni har fått. Och jag har skrivit att evangeliet och frälsningens fyra grundbultar. Det finns många sätt att framställa det här på. Men de här bitarna brukar man ha med på något sätt. För att annars blir det inte komplett. Den första tanken är den här. Att eftersom Gud har skapat dig och mig så har vi är ansvariga inför honom hur vi lever. Det kan man sammanfatta med orden Gud är den rättfärdige skaparen. Vi har ju studerat skapelsen att Gud är skaparen. Och Gud har rätt att föreskriva för oss vad som är rätt och fel hur vi bör leva. Det är det första man har med sig. Det andra är att vårt största problem är att vi inte har gjort som han har sagt. Vi har fallit i något som kallas synd. Det beskriver Bibeln som ett medvetet uppror mot Gud. Och därigenom har vi förlorat gemenskapen med honom. Sammanfattar man det så säger man människan är en syndare. Och då svarar Gud på det här, därför att han hade kunnat göra så här bara, knäppa med fingrarna, så hade universum försvunnit och så hade han börjat om igen. Men det gör han inte då, utan då svarar han på människans problem med synden. Genom att Jesus då blir människa, kommer till jorden, dör människans ställe och uppstår igen. Och det kan vi sammanfatta med orden, Jesus Kristus är vår frälsare. Och det här gör då att vi som människor kan återfå gemenskapen med Gud genom att tro på Jesus Kristus. Och det sammanfattar vi med orden frälsning genom omvändelse och tro. Alltså de här fyra stegen då. Vi är ansvariga inför Gud därför att han har skapat oss. Han har en viss moralisk standard som han vill att vi ska leva efter. Vårt problem var att vi sa nej tack, jag vill inte. Jag vill göra som jag själv vill. Jag vill gå min egen väg. Och det är anledningen till allt kaos som finns i världen. Men då säger Gud så här, istället för att förgöra allting så ska jag sända min son som en människa. Och så ska han visa hela världen hur jag hade tänkt att de skulle leva. Men inte nog med det. När han har blivit vuxen så ska han bli uppbikad på kors. Och han ska bära straffet för vad alla människor har gjort. Och sen säger jag så här. För var och en som nu vill tro på det. Så efterskänker jag alla synderna. Därför att Jesus har burit straffet. Så det är evangeliet i ett nötskal. Och det kan man tycka. Det låter enkelt. Låter banalt. Ja, alltså ytligt perspektiv. Men det är det här som är det kristna evangeliet. Vi som har hört det här många gånger, vi tycker kanske inte att det är så märkvärdigt. Men vi ska veta att när det här var nytt för 2000 år sedan, var det här mycket, mycket kontroversiellt. Mycket, mycket, mycket märkligt. Det passade inte in i någon av den kulturella sammanhangen som det presenterades och som det predikades i. Det betraktades som en dårskap. Och som en skandal. Det här kan man inte tro på. Det är ju fullständigt barockt. Att någon ska kunna bära någon annan synd på det sättet. Till exempel. Och det ser vi i hela Bibeln då. Att det mottogs väldigt, väldigt. Och, men egentligen är det så i alla kulturer. Någonstans. Om man ska fundera på det. De här fyra bitarna. I alla kulturer så finns det någonting i det här som människor tycker är väldigt, väldigt svårt. Att ta till sig. Och därför faller allt det andra också. Vad ska vi tänka oss är svårast i våran kultur? Ja, det kanske är tvåan där. Att människan är en syndare. Ser du omkring hur mycket kändisar och andra ropar ut sin egen godhet hela tiden? Va? Att gå och säga till någon att du är en syndare och du behöver frälsning. Det är som att slå någon i ansiktet. Va? Det ingår inte i vårt sätt att tänka. Alltså, för vi har en föreställning om att vi är goda. Och händer onda saker i världen, då är det samhällets fel. Problemet är att samhället består av människor som du och jag. Så att lägger man ihop då, hur många människor finns det i världen? 8-9 miljarder va?
Över 10.
Över 10 miljarder. Lägg ihop 10 miljarder goda saker. Då kan du inte få något ont. Då skulle ju världen vara en himmel ifall människan var god. Men just för att vi inte är det så är samhället inte ont. Det är inte gott menar, det är ont. Och så vidare va. Så det finns alltid saker med de här sakerna som är svårt. Men så sammanfattar vi det. Och jag skulle vilja titta på de här fyra sakerna. En efter en. Och sen ska vi faktiskt gå vidare sen nästa gång. Och börja gräva mer i dem. Vi börjar från början. Gud är den rättfärdige skaparen. Och vi kan titta i första Mosebok kapitel 2. Första Mosebok kapitel 2. Första Mosebok kapitel 2, vers 16-17. Jag kan läsa den 15:e versen. Herren Gud tog mannen, satte honom i Edens lustgård. Det här är precis efter skapelsen, människan är nyskapad. Och det står det, han satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Gud sätter alltså upp gränser för oss människor. Hur vi får leva, vad vi får göra. Och det här var ju inte någon, de fick äta av allt annat. Allting. Allt låg för deras fötter. De fick råd över hela skapelsen. Men en enda grej sa Gud, det här får ni inte göra. Visst är det märkligt att då var han tvungen att göra det sen. Men det verkar vara något av människans natur. När Gud bestämmer sånt här saker för oss, så är det inte för att sätta upp gränser av vilka vi mår dåligt, utan han vet vad som är bra för oss och han vet vad som är rätt i hans ögon. Så när Adam och Eva längre fram är olydiga, så är det ett medvetet uppror. Synden var inte någon olyckshändelse, utan människan tänkte så här: amen, jag är ju nästan som en gud för alla de här djuren. Jag kan väl ta ett steg till och bli som han. Gud behövs inte mer nu. Nu har han gjort sitt. Utan nu sätter jag mig på tronen själv istället. Lite grann så. Va? Men Gud är hela världens domare, säger Bibeln. Och det innebär att han har ett ansvar för sin skapelse. Om du tänker att du... Därför kan han inte se mellan fingrar på den synden som vi gör. Om du tänker att du har en domare in i Nyköpings tingsrätt som du ställer fram en förhärdad brottsling. Och så säger domaren så här att jag är så god så jag frikänner dig. Du behöver inte stå till svars för dina synder. Då skulle du och jag tycka att det var en dålig domare. En domare måste döma. Kan inte ha överseende med saker och ting. Men det är likadant med Gud. Han har inte överseende med våra synder. Så han har rätt att ställa oss allihopa till svars. Och ingen av dem förtjänar att ha gemenskap med honom. Så vi behöver förstå att Gud är den rättfärdige skaparen och människan är en syndare. Vi tittar vad som händer i tredje kapitlet när människan ville bli som Gud. Första Mosebok 3, vers 5. Men vi kan läsa den första versen. Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av träden, frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och tog av frukten och åt. Hon gav så till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev förskräckt eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du satt vid min sida, hon gav mig av trädet jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Detta är en beskrivning av det som händer. Och vi kan ju tycka då att men det där var ju deras misstag. Men då säger Bibeln i Romarbrevet så här. Kapitel 3. Och egentligen så är det ett fantastiskt sammanhang som handlar om den frälsning som evangeliet pekar på. Men mitt i det så står en sanning man aldrig kan komma ifrån. Alla, 3 och 23, Romarbrevet, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vad var det som hände när Adam och Eva föll i synd? Jo, de förlorade gemenskapen med Gud. De förlorade den särställning de hade i gemenskapen med Gud. Och där beskriver Bibeln som att härligheten försvann. Så det är någonting, en människa som lever i en nära relation med Gud, det blir någonting med det som blir väldigt härligt. Då. Det blir en slags utstrålning som finns där. Men det där försvann alltså när våra första föräldrar som vi brukar kalla dem. Det gjorde uppror. Och det där är något som har drabbat oss allihopa. Vi kommer liksom inte undan. Vi sitter i samma båt allihopa. Det är alla synder. För vi har syndat vi också. Precis som de gjorde. På många olika sätt. Det står i tionde. Just det. I samma kapitel i Romarbrevet. Och i vers 10. Kan läsa från vers 9 förresten. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit, alla blir fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda och så vidare. Bibeln drar alla människor över en kam. Vi brukar prata om jämlikhet och jämställdhet. Bibeln är världens mest jämställda bok. Den sätter alla människor precis på samma nivå. Alla människor är syndare. Har syndat och saknar härligheten från Gud. Och har förlorat gemenskapen med honom. Och man brukar säga att evangeliet är en stötesten för var och en som inte vill tro. Jag tror att det här är en av de svåraste sakerna. För få människor förstår det. Att vi är syndare. Men Gud lät det inte förbli vid det. Först har vi sett då att Gud är rättfärdig skaparen. Han sätter upp regler för oss hur vi ska leva. Och vi har medvetet två då gjort uppror mot det. Och därför kallar Bibeln oss för syndare. Men då har Gud fader en lösning. Han löser problemet genom att straffet för den här synden istället läggs på Jesus. Om vi tittar i Johannes evangeliet kan vi läsa. I första kapitlet, Johannes evangeliet. Det var en man som heter Johannes döparen. Man kan säga den första baptisten kanske. Johannes 1 och 29, då är Johannes på stranden av Jordan och döper människor. Och så säger han i Johannes 1:29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. För de som hörde det här första gången så var det glasklart vad han pratade om. För de tillhörde folk man hade varit fångar i Egypten. Vi pratade om det förra gången. De gick i den röda havet och allt det där. Men innan man gick i den röda havet så fick de slakta ett lamm och stryka på dörrposterna. Det var en speciell natt där det här hände. Då straffdomen skulle gå över Egyptens land. Så att lammets blod skyddade mot straffdomen. Det var liksom tanken bakom det här påskalammet då. Och när Johannes säger så här. Då förstår alla. Jesus, hans blod ska alltså rena hela världen från dess synd. Så att Gud sätter upp lagar och regler. Vi har brutit mot dem och förlorat gemenskapen med honom. Och då tänker Gud så här: okej, men då gör jag som jag gjorde i Egypten. Jag sänder ett lamm som får slaktas för deras skull. Och det blodet blir då ett beskydd mot det straff som måste komma. Därför att Gud måste straffa all synd. Om vi tittar på pappret på andra sidan. Så finns det en beskrivning av Gud som jag har citerat där. I mitten på Gud den rättfärdige skaparen så är det ett citat från Andra Mosebok 34. Det står det så här. Den har Gud presenterat sig själv. Det säger han: Herren, Herren en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Men som inte låter någon bli ostraffad. Gud säger här: alla synder måste jag straffa. Men jag förlåter dem också. Hur ska det gå ihop? Jo, han straffade sonen. Men förlät oss. Eller hur? Det verkar åt olika håll. Och då blev Jesus påskalammet då. Det här brukar vi kallar då när vi pratar om det som ett ställföreträdande straff. Ni vet att påven i Rom brukar kallas för Kristi ställföreträdare. Det säger man att påven finns på på jorden istället för Jesus. Det är inget vi tror på, men det är så det kallas. Ordet kallas så. Om man kan ha en ställföreträdande föreståndare i något sammanhang, och det kan vara allt möjligt. Men det, vad man menar då är att någon är i någon annan ställe då. Och det är precis det det handlar om när Jesus kom till jorden. Det var, han blir Guds lam och bär världens synd. Alltså Jesus går då in och frivilligt tar på sig straffet för mänsklighetens synd. Därför att om Gud ska vara sann och rättfärdig så måste han straffa synden. Han kan inte göra som den domaren som jag berättade om förut. Se mellan fingrarna och säga, det är okej, du kan gå. Nej, alltså, ni vet ju det. För att ett samhälle ska fungera så måste det finnas åklagare och domare. Och den som blir dömd och som är skyldig måste straffas. Så fungerar det. Och det är likadant med Gud. Så Jesus går in då och bär våra synder för att frälsa oss från den. Låt oss hoppa till Matteus evangeliet kapitel 1. Det här tror jag vi läste förra gången när vi pratade om Jesu födelse. Det står det i Matteus 1:21. Och det här är mitt i den här upplevelsen som Josef har när han får veta att Maria då ska föda en son och han är inte pappa. Och då säger, från 20 versen säger den, Josef, Davids son, var inte rädd att ta till Maria din hustru, till barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Vad det Jesus skulle göra. Han skulle rädda oss från våra synder. Hoppa till Markus 10:45. Det säger samma sak. Med lite andra ord bara. Och det står det. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså Jesu blod blir som en lösensumma. För att Guds rättvisa ska tillfredsställas så måste någon ta straffet på sig. Och i och med det så lägger Jesus ner sitt liv då för oss. Johannes 10 står samma sak med lite andra ord bara. Från vers 14 till vers 18 kan vi säga. Och då talar Jesus om sig själv som den gode herden. Det säger han: jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Den måste också jag leda, och det ska lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Så Jesus går alltså in och frivilligt lägger ner sitt liv och bär synderna på korset. Det som händer då, det är att han friköper oss. Så uttryckt det. Och det betyder att man friköper någon från fångenskap. Slå upp med mig Galaterbrevet kapitel 3. Det är mycket bibelställen här, men det är för att ni ska få en biblisk förståelse av vad det här handlar om. Galaterbrevet 3, vers 13 till 14. Och då står det där: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som blir upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Titta på den första versen där. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Vad menar han då? Jo, lagen säger till exempel, du ska icke ljuga. Eller hur? Och ingen som sitter vid det här bordet kan ju säga att de har talat sanning hela sitt liv. Någon gång har man ljugit, va? Så att vi är alltså skyldiga. Lagen medför att du och jag står med synd i våra liv. Hur ska vi bli av med den? Även om jag skulle leva ett perfekt liv från idag ända fram till att jag dör, så har jag ett förflutet, va? Jag kan ju inte bara säga att jag stryker sträck över det. Om jag skäl 1000 kronor av Lennart här, så måste jag ju lämna tillbaks dem om jag ska kunna reparera det. Men det finns andra saker jag aldrig kan reparera. Eller hur? På det sättet blir lagen en förbannelse för oss. För den ställer oss i ett otrevligt ljus. Vi ser vilka vi egentligen är. Va? Men det står att Jesus friköpte oss från den. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Alltså han blev själv förklarad skyldig trots att han var oskyldig. Va? Det är vad det betyder. Och samma sak står i 1 Korinthierbrevet 5. Om ni slår upp det med mig. Första Korinthierbrevet 5, vers 19-21. Andra Korinthierbrevet menar jag. Jag ber om ursäkt. Andra Korinthierbrevet 5, vers 19-21. Det står om vad Gud gjorde genom Jesus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så här funkar det alltså. Jesus som var syndfri ställer Gud fram. Och så förklarar Gud Jesus för skyldig till allt det som du och jag har gjort. Trots att han inte har gjort det. Och så får Jesus bära straffet för det han inte har gjort. Men i och med att han är förklarad skyldig. Så kan Gud lägga på honom det straffet som vi skulle haft egentligen. Men i och med att då är synden straffad. Kan Gud förklara dig och mig för oskyldig. Trots att vi är skyldig. Så att först flyttar han. Alltså han frånräknar oss våra synder. Och lägger dem på Jesus. Och sen tillräknar han oss den rättfärdighet som Jesus har. Eftersom Jesus aldrig syndade. Det här är knepigt. Men det handlar om att man gör ett byte med varandra. Jesus säger till dig och mig så här. Du har ett stort problem i ditt liv. Och det är din synd. Men vet du vad? Ska vi byta? Jag har ingen synd. Det innebär att jag är rättfärdig. Jag tar din synd. Så får du min rättfärdighet istället. På det sättet så sker det ett byte. Man brukar kalla det för det saliga bytet. Va? I och med att Jesus tar synden. Då är det han som måste dö. Och i och med att vi. I Guds ögon då. Inte är syndare. Så får vi leva för evigt. Okej. Okay? Det är ett byte som sker. Och de här orden. Det är rent juridiskt egentligen. Gud förklarar oss oskyldiga. När han samtidigt förklarar Jesus skyldiga. Så fungerar det. Så det är de tre sakerna. Gud är den rättfärdige skaparen. Vi har gjort uppror mot honom. Och han sänder då Jesus som vår frälsare till att bära synden. Den sista biten då, det är hur man tar emot det här. Därför att allt det andra, det är bara konstaterande av fakta. Gud har skapat oss, han har satt upp reglerna för oss. Vi har fallit i synd. Vi är skyldiga. Jesus har kommit och burit vår synd. Så att det finns en möjlighet att bli frälst. Hur blir man då det? Jo, det är den fjärde sista grejen då. Och det finns jättemycket att säga om det. Men det börjar med något som heter omvändelse och tro. Okej? Okay? Frälsningen om omvändelse och tro. Nu vill jag slå upp Markus evangelium kapitel 1. Markus 1. Och det allra första nästan som Jesus säger när han träder fram, det är de här orden. Markus 1 och 15. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Mm. Det var bland det första Jesus sa. Nu är en ny tid som kommer. Nu är jag här, jag ska bära alla människors synder. Och det som händer då är att ni kan ta del av det här genom att ni omvänder er och att ni tror. Det är de sakerna som krävs. Omvändelse, det är precis vad ordet betyder. Det är egentligen, Bibeln talar om omvändelse på flera olika sätt. Men det börjar med här inne. Det börjar med att man ändrar tänkesätt. Tänk annorlunda betyder ordet egentligen. Och så får det konsekvenser i att jag vänder mig bort från det som jag förut gjorde som var fel. Att jag inser att det här är fel, det vill jag inte göra. Jag kan inte fortsätta att stjäla, jag kan inte fortsätta ljuga, jag kan inte fortsätta supa eller slå min fru eller vad det nu är. Jag gör inte någonting. Jag vänder mig bort från det. Det är omvändelsen. Det är det första. Och sen tro då. Det handlar om att jag helt enkelt säger till Gud så här, okej, okay, jag litar på att det din son gjorde när han bar min synd, att det räcker för mig. Mm. Det är de två sakerna. Omvändelse och tro. Sen får det där konsekvenser sen. Men det här det börjar. Apostlagärningarna 2:38. Apostlagärningarna 2:38. Och då kommer vi in mitt i ett sammanhang där Petrus har predikat. Och det är ett antal människor där som lyssnar. Och de blir berörda av det han har berättat. Han har berättat om att Jesus har burit alla synder. Och då undrar de, vad ska vi göra? Och då säger Petrus så här. Omvänd er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som går. Där börjar det alltså va. När jag får klart för mig det att Gud är rättfärdig, jag är en syndare, men Jesus är min frälsare. Vad kan jag göra? Jo, jag ska omvända mig. Jag ska låta döpa mig i vatten så att jag blir tvättas ren från alla mina synder. Och det säger Bibeln att du får ett helt nytt liv och då ska den helige ande komma in i mitt liv också. Ett till bibelställe. Apostlagärningarna 20 säger i princip samma sak. Och 21. Och då berättar aposteln Paulus vad han har predikat om. Och då säger han från 20 versen så här. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och vad är han har sagt då? Jo, jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Det var det budskap de första kristna hade. Det är dags för alla människor att omvända sig och att tro på det Jesus har gjort. Något annat hade de inte. Ja. Vi sammanfattar det här. Vad är det vi behöver? Evangeliet handlar om de här sakerna. Vi är ansvariga inför Gud eftersom Gud har skapat oss, för han är rättfärdig. Vårt största problem är inte andra människor, faktiskt. Och där vill jag flika in någonting. Ni har hört talas om identitetspolitiken, va? Ute i världen då. Man ställer olika grupper mot varandra hela tiden. Det är män mot kvinnor, och det är svarta mot vita, och det är rika mot fattiga, och det är, höll jag på att säga, det ena mot det andra. Och allting handlar om att det finns en grupp som förtrycker en annan, och så vidare och så vidare. Men hela problemet med den tanken är att vi människor tror att vårt problem är andra människor. Vårt stora problem är Gud. Hur ska vi få en bra relation till honom? Eftersom vi är syndare. Jo, då kommer Jesus in. Så han är rättfärdig, vi är syndare, men han är vår frälsare. Och vad vi behöver göra, det är omvända oss och tro. I alla andra religioner så säger de så här. Här är en stege. Klättra nu på den så högt du kan, så kanske du kan nå Gud. Men kristendomen säger så här. Det finns någon som har klivit ner på den där stegen till dig. Och det enda du behöver göra, det är att säga ja. Men vi behöver tro att det här är sant. Va? Ofta vill vi vill ta emot alla fördelar som finns med det här. Men vi måste inse, för det första måste vi inse, Gud är rättfärdig. Han har rätt att straffa mig. Om han vill det, men han vill inte det. Men han har rätt att göra det, om han skulle vilja det. Men, därför att jag är en syndare. Men han har sänt sin son att dö istället för mig. Och det behöver vi göra då, det säga, Herre, jag vill börja ett nytt liv. Nu vill jag omvända mig, nu vill jag tro på det här. Och det som jag har gjort förut, som har sårat dig, det vill jag sluta göra. Det är det som är så stort, va? Att Gud kan förändra vårt sätt att leva. Genom det här. Detta är evangeliet och frälsningen. Där börjar den. Jag ska bara avsluta med att säga det som jag har skrivit på slutet. Och därför att det här är bakgrundshistorien till det hela. Sen är det här. Det är som att gå in genom en smal port. Bibeln säger att Jesus är den trånga porten. När man går in den kommer man in på en smal väg. Och på den vägen så går vi framåt. En väg vandrar man på. Det finns några steg där precis i början som vi kommer börja titta på nu. De kommande bibelstudierna. Men det första är att vi omvänder oss. När vi går in genom porten så omvänder vi oss. Vi säger, och så tror vi på Jesus. Sen läste vi sen att man ska låta döpa sig i vatten. Det handlar om att försona det förflutna. Att tvättas ren från det jag har bakåt. Och få ett nytt och rent samvete. Det är så Bibeln beskriver. Sen vill Gud göra någonting inom oss för att ta hand om framtiden. Och det är nästa steg, den helige ande. Så att här finns en tanke från Gud att både försona oss bakom och ta hand om vår framtid genom att föda oss på nytt, döpa oss i sin kraft. Och det, vi ska titta på alla de här stegen i lugn och ro. Men det här är utgångspunkten. Gud är rättfärdig, jag är en syndare. Jesus har burit min synd. Jag får omvända mig och tro på den. Det är evangelium. Ja, och det är därför vi sitter här. För att det har funnits människor som har trott på det här i tusentals år. Det spridit det hit upp egentligen. Och det ska man ha med sig. Att när det här var nytt. Vi kan sluta där. Romarbrevet igen. Jag vill att ni ska se en sak. Hur Paulus börjar. Där han säger i Romarbrevet 1, vers 16. Första meningen där är jättemärklig, har jag tyckt när jag växte upp och undrar varför säger han så här. Jag skäms inte för evangelium. Alltså evangelium är allt det här som vi har pratat om nu. Då säger han, jag skäms inte för det. Varför säger han så? Jo, för den kultur han verkade så var evangeliet något att skämmas för i mänsklig mening. Det fanns ingenting i det som på ett naturligt sätt anknöt till människors föreställningsvärld. Utan det var ett budskap som ingen kunde tro på egentligen. Ändå så var det man förkunnade. Varför? För Gud har valt att göra saker och ting på ett sådant sätt som du och jag inte hade tänkt med. Vi tänker på ett visst sätt när vi vill nå till Gud. Men Jesus han tänkt på ett helt annat sätt. Så att i den mänskliga mening så hade Paulus all anledning att skämmas för evangelium han hade. Men jag skäms inte, sa han. För jag vet att i det här som är så svårt att förstå och som är som en stötesten och som människor blir upprörda över så finns det kraft. Jag skäms inte för evangelium. Och det ska inte vi göra heller. För det är, trots att det är väldigt kontroversiellt, så är det världens bästa budskap. Och det är det som kan frälsa var en som tror. Ja, vi stannar där. Frågor? Funderingar? Ja.
Mycket bra.
Ja, vi stannar där.